strid av Andreas Ek. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson, för Word Audio Publishing International. 1. Lågorna slet och ryckte när den oinbjudna kalla luften trängde sig på. Det var inte kylan som var problemet. Med de lätta kläderna kunde hon vistas i minus 30 grader och nu var det flera plusgrader. Det var den där jävla vinden som envisades med att komma tillbaka med jämna mellanrum. Det krävde så lite. En obetydlig vindpust förde med sig kylan från havet och tog sig igenom fibrerna i jackan och understället som ett virus. Karin skrattade till, men det var inte ett skratt av lycka utan uppgivenhet. Det där jävla viruset. Det förde inte med sig något gott överhuvudtaget. Bara kaos och elände. Om det inte hade varit för viruset hade Pontus aldrig smittats och blivit en av dem. Först galen och sen förändrad. Men hon hade sett till att det inte gick så långt och hon skulle aldrig någonsin få svar på frågan hon ställt sig så många gånger. Var det rätt beslut? Hon skakade av sig minnet av när Pontus morrade. Hur han höjde blicken och stirrade på henne med hat i blicken utanför universitetssjukhuset i Linköping. De hade åkt dit med Mona Gentzell, virologen som arbetade på P4-labbet i Solna för att undersöka om forskare på sjukhuset levde. Och om de i så fall arbetade med att få fram ett botemedel eller vaccin. Med tanke på hur snabbt viruset spridit sig var chanserna minimala att det fanns överlevare. Än mindre någon som var i färd med att ta fram ett botemedel. Farhågorna hade besannats. På sjukhuset fanns bara förändrade och de dödade Mona. När Pontus och Karin flydde ut i solljusets trygghet slog viruset till med full kraft. Att Pontus skulle smittas var redan känt. Han hade tagit vaccinet mot fästingfebern som lamslog en hel värld. Att viruset skulle reagera och muteras i kroppen långt senare var det ingen som kunde ana och när det väl hände gick det så snabbt att det inte fanns något att göra. Inget annat än att fly. Och hoppas. Karin reste sig och blickade ut mot Gröna Lund vars attraktioner var lika döda som människorna som gått förlorade. Till höger såg Skeppsholmen nästan ut att sväva i det mörka vattnet och lamporna på HMS av Chapman, den tremastade fullriggaren som nu inhyste flera boende, skulle snart börja glöda längs relingen. I mitten av kupolen, högst upp på Skeppsholmskyrkan, fanns en strålkastare som inte skulle tändas förrän mörkrets inträde. Ljuset lyste då upp innertaket och spred ut sig genom öppningarna i kupolen och på så vis skapades en statisk fyr som nödställda kunde söka sig till. Där ljuset fanns, fanns även räddningen. Men nu var det länge sedan någon kom. Karin vände sig om och blickade ut över vattnet på andra sidan, där kungliga slottet reste sig som en mörk silhuett. Mer norrut kunde topparna av träden i Kungsträdgårdens utkanter skönjas. Taket på Nationalmuseum på Södra Blasieholmen erbjöd en storslagen utsikt över Stockholms hjärta. Ett hjärta som sedan länge slutat att slå. Karin letade som vanligt efter ett tecken på en sista ansträngning från huvudstaden att komma till liv igen. Ett tänt ljus i ett fönster. Ett rop. Tjutande bildäck. Men staden gav ingenting tillbaka. Hon och de flesta av invånarna på Skeppsholmen hade kämpat länge med att rensa Skeppsbron på bilar hela vägen fram till Skeppsholmen för att underlätta för andra. De hade också plogat vägen för att visa att det fanns överlevare i närheten. Vinden förde med sig ett ljud, eller hon tycktes i alla fall ana ett ljud. Det var inte snörerna som piskade mot flaggstängerna på toppen av Grand Hotel bredvid, vilket hördes skrämmande väl i den tysta staden. Det var något annat.